Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är hockeycoachen Rickard Grönborg. Rickard Grönborg, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack ska du
ha. Född i Huddinge, 52 år. Startade din hockeykarriär i Huddinge. Sen blev det collegehockey i St. Cloud State University of Minnesota. Kort lite till början med, hur hamnade du där?
Oj, oj, det tar upp 90 minuter bara, det samtalsändet. Men jag åkte på träningsläger i Montreal när jag var 19 år och hade ett bra läger där. Det var en hel del college scouter där, college coacher som såg mig spela helt enkelt. Och på den tiden så var det inte så vanligt såklart att svenska spelare skulle vara intresserade av att spela college hockey. Men det var några coacher som var där och började rekrytera mig och på den vägen är det. Och jag fick chansen året efter och fick ett stipendium och åka över.
Härligt. Sen blev det tillbaka till Sverige igen. Och sen blev det Hammarby, det blev Rögle och det blev Tyringe. Och där kan man säga att vi släpper din spelarkarriär. För sen ska vi gå in då på din coachingresa som är väldigt spännande och också lite annorlunda. Du åkte tillbaka till USA och jobbade där med college och juniorhockey under många år på många ställen. Var tillbaka i St. Cloud State i Minnesota. Sen var du en sväng i University of Wisconsin. Sen blev det Great Falls American Montana. Sen var du nere i Texas i Blackhawks utanför Austin. Du var i Spokane Chiefs i Washington State och du var också en sväng i Utah i Salt Lake City och jobbade med hockey där. Sen blev det under den här resan också att du började på med scoutinguppdrag för de här olika svenska landslagen. Och sen gick flyttlasset hem till Sverige, förbundskapten för Sverige J17, förbundskapten för Sverige J20 och sen då förbundskapten för Tre Kronor. Och nu jobbar du nere i Zürich i Schweiz med Lions där. På meritlistan har vi bland annat ligasegrar med olika juniorlag i USA. Flertalet medaljer med svenska ungdomslandslagen. Och två raka VM-guld med Tre Kronor. Som ju endast Conny Evensson har lyckats med tidigare. Första säsongen i Schweiz blev ju seriesegrar. Och sen dödade ju Corona-slutspelet där. Stort grattis till en härlig hockeyresa so far, Rickard.
Ja, en intressant sådan måste jag säga. Det hade man hade kunnat lista ut själv när man började med den här resan. Men varit med om väldigt mycket på olika nivåer. Det har varit en fantastiskt rolig resa.
Stämde presentationen någorlunda?
Ja, hyfsat. Ja. Hyfsat. Det var skönt att höra en småländsk uttal också på universiteten där borta.
Det bjuder jag på.
Precis, och det som jag säger, det var lite ovanliga steg som jag tog, men jag känner alltid, jag har alltid tagit utmaningar oavsett vilket nivå det är, så jag gillar utmaningar helt enkelt. Och är därför jag tror jag har varit på en del ställen där borta.
Det blev totalt närmare 20 år i USA.
Ja, du skulle börja med att åka över ett år och testa, och det blev några fler år än så. Jag spelade ju 3 år där i St. Cloud innan jag beslutade att åka tillbaka, så jag skrev på för Rögle i Ängelholm. Men jag var bara hemma i 2 år, för jag kände att jag fortfarande skola kvar där borta. Det ville jag ju slutföra såklart. Och på den tiden var ju inte de här pengarna i svensk hockey framförallt, och det var innan Bosman och alla de här grejerna. Man var livägen i stort sett klubben, så jag beslutade för att sluta och åka över och satsa på skolan. Det var nog ett av de bästa besluten jag tagit.
Ja, härligt. Då kommer vi in på huvudtemat så att säga för själva programmet här. Det är ju hela din här coachingresa. Om vi börjar säga så här, varför blev du coach från början första gången?
Jag hade absolut inga tankar på efter jag la av med hockeyn. Spelade Hammarby sista året, jätteroligt år, och vi hade framgång i slutspel och åkte ut mot Mora i 3:e avgörande i slutspelet. Så att hela den i år så visste jag om att jag skulle lägga av. Men på något sätt, och jag hade absolut ingen tanke på coach, utan jag skulle tillbaka till St. Cloud och slutföra min skola helt enkelt. Det var det som var viktigast för mig. Men när jag kom tillbaka till universitetet så åkte jag ner till ishallen och träffade grabbarna, för det var några spelare som var kvar som jag spelade, och sätter på coachen, och han tyckte att nej, men du är ganska smart spelare, så du ska hjälpa till och flytta lite puckar. Var den fråga jag fick, och ja, det kan väl vara kul att göra något år när jag ser här och har något att göra vid sidan av skolan, och ja, nu sitter jag här några år senare, men det var så det började. Jag hade absolut ingen tanke på att bli coach då.
Så det var en tillfällighet egentligen att du kom in på coachingbanan så tidigt?
Ja, helt från left field om man säger så. Jag hade absolut inga tankar på det. Under det året så tyckte jag det var så intressant, för som spelare så tänker man på sitt. Man tänker hela på hur ska jag platsa in i laget, vilka platser ska jag stå, vilken roll ska jag ha. Men allt var liksom fokuserat från mitt fokuspunkt, och det var ju jag. Och när man fick ta ett steg tillbaka så fick se lite vad coacherna jobbar bakgrunden, så började man fatta att det handlar om mer saker, speciellt i lagsport, att det är fler saker som spelar in. Så det var jätteintressant för mig, och just att hur man får en grupp att gå helt enkelt. Så att jag fick lite blodad tand där efter det året.
Härligt. När du körde igång som coach då, kan man säga även nu den här resan du har varit med i, kan man säga att du har några förebilder som coacher, och i så fall varför är de förebilder?
Nej, du har väl haft några sådana på podcaster tidigare här. Alla pratade om Bengan Johansson när han var med i handbollsförbundet till exempel, eller handbollslandslaget och coachade där, och manager där, Sven, som är en annan som har gjort en fantastisk resa inom fotbollen. Och det är lite sådana personer som jag gillar att inspireras av helt enkelt. Och titta lite just ledarskapet, att de pratar med spelaren, de får med laget och det är fokuset på laget. Det är sådana personer jag drar mig till, och sen har jag läst på en hel del. Jag tittar på den Last Dance, och den coachen i det laget var ju ganska bra också. Och vi har lite samma bakgrund som han kom från Montana och Grifans, så där var ju där coachen också. Så sådana personer som jag har läst på, förebilder vet jag inte, men sådana personer som jag definitivt går i fotboll.
Ja, Phil Jackson är ju en av de mest spännande ledarna som vi har på jorden, absolut. Du, jag tänkte så här, Rickard, att vi har ju då, du har ju, sticker ut på det sättet med din amerikanska bakgrund och så vidare. Och då tänkte jag att vi håller oss lite grann i Nordamerika först då. Och innan vi går in på din egen ledarskapsfilosofi, så tänkte jag att vi ska prata lite grann om det här med nordamerikansk coaching och ledarkultur och så vidare. Går det på något sätt att beskriva den här nordamerikanska ledarkulturen rent generellt?
Jag tycker generellt, som du säger, det är lite mer raka rör. Och det är väldigt mycket, det är mycket bestraffningar skulle jag säga. Det är mycket att man ska göra inte det här så blir det här ungefär. Och, inte så mycket involvering av spelarna, utan man i stort sett tillsäger vad man ska göra. Det är det generella. Nu syns absolut inte att alla är så, men i alla fall på den tiden jag började. Juniorhockey, juniornivån. Men att jag har alltid varit intresserad just av den här mänskliga delen och era spelarna i en ägarskap och sådana saker. Och därför jag nämnde de här personerna som jag tycker är förebilder när det gäller det.
Du har varit på olika ställen i USA. Finns det skillnader på ledarkulturerna på olika ställen i USA, exempelvis som jämför Montana, Utah och när kommer ner i Texas, kan man säga att det finns en annan syn på ledarskap där?
Det vet jag inte, det tycker jag inte, för det var ju samma liga jag coachade i. Det var ju bara för att expansion team nere i Texas, utan det var ju samma människor som jag mötte på nere i Texas som jag gjorde i Utah. Men generellt sett så är det ju jättestor skillnad när det gäller stater och olika system inom staterna, kultur inom staterna och sådana saker. Det var ju ganska stor skillnad och man fick lära sig hela tiden nya saker, vad som är viktigt i Utah och vad som är viktigt i Montana och Texas lika så. Men under hela resans tid så har jag träffat fantastiska människor i alla stater jag varit i.
Jag förstår det. Kan man säga att USA och Kanada är väldigt likt här, om vi håller oss till ledarskapsdelen? Eller finns det skillnader i kulturen på ledarskap mellan USA och Kanada?
Jag tycker att nordamerikansk coachning överhuvudtaget, visst det är skillnad på Kanada och USA, det är det också. College hockey och mot Major Juniors till exempel, NHL. Major Juniors är lite miniature än NHL kan man väl säga. Men där förväntas ju att coachen i stort sett har svar på alla frågor. Att han ska tala om exakt hur du ska spela, hur du ska svänga höger och vänster. Väldigt höga förväntningar att coachen ska veta allt. Och det, när man börjar den här resan så känner man ju så. Man åker ut med vissa pipa på isen och ska ta om spelaren och spela. Och så var det inte i Sverige och så är det ju inte i Sverige. Där är spelarna väldigt mycket vet och det är det. Man spelar i Huddinges A-lag eller Hammarby eller vad det var, så satt vi alltid ner med kedjorna innan eller backparen innan och gick igenom vad vi skulle göra. Och då får man ju ett ägarskap från spelarna automatiskt på så sätt. Så den ledarstilen är ju ganska annorlunda mot vad det är i Nordamerika, men man får fortsätta leda på exakt.
Du har varit inne på det då, skillnaderna mellan Sverige och Nordamerika. Delaktighet är en väldigt, väldigt tydlig skillnad. Finns det några mer stora bitar som du kan känna där det är skillnaden mellan Sverige och Nordamerika på ledarskap?
Jag tycker samtidigt som när man är väldigt tydlig, som jag tycker nordamerikanska coacher väldigt ofta är, så kan det vara ganska lätt att leva i den miljön också. Men jag tror under längre tid så måste man ha ägarskap för spelarna också. Så jag har ju försökt att ta åt mig båda hållen. Det kan inte bli för många långbord om man säger så, när man ska ta beslut. Utan ibland så måste man ta snabba beslut, speciellt på bänken.
Idrotten betyder ju enormt mycket på high school och college. Jag har själv en dotter som har gått på high school i USA och det är ju otroligt hur mycket idrotten påverkar där och så vidare. Kan du berätta lite om idrottens ställning och hur det kan påverka en ledare och en coach arbete i USA kopplat till det här med high school och college?
Ja, men det är bara en sån sak som att till exempel man coachar i Montana, var man än är i stan så är man ju coach, va? Det är liksom ett betyg att hej coach, vill ha kaffe och liknande, man går på ett café. Och även speciellt som vi säger i skolan så är det väldigt hög status att vara idrottsman eller kvinna och vara framgångsrik inom idrott. Och även där är det ju coach. Det är ganska hög status att coach i skolan. Och det märkte jag ju direkt till exempel i St. Cloud. De byggde en helt ny arena som tog 7,500 och det var en fantastiskt tryck redan från början. När vi började programmet, för jag var en del av det första året i högsta ligan. Men det är fantastiskt, som jag säger, det är bra status att vara bra idrottsman och idrottskvinna i skolan. Och det ger också fördelar till exempel när man går i skolan och kunna ha det schemat i skolan, samtidigt kunna vara framgångsrik i idrottsman och kvinna och gå vidare, så är det jättebra när företagen börjar rekrytera i ett vanligt jobb. Så att det är som man säger, det är hög status.
Kan man säga också att det påverkar då utvecklingen av själva så att säga coachingdelen i USA, att det har en väldigt stor status, att den har en stor prägel på samhället i övrigt, att det är väldigt attraktivt att vara coach och ledare?
Jo, det är det ju. Det är absolut. Och väldigt mycket cutting edge, speciellt om man är i en akademisk miljö, så försöker man hela tiden ha en edge när det gäller träning, när det gäller både mentalt och fysisk träning. Så att det tycker jag det är väldigt bra uppbackning från skolan och man ska ha framgång.
Och där skiljer sig lite grann mot Sverige, för där är det, i Sverige har du kanske hög status om du är förbundskapten eller tränare i SHL eller Allsvenskan eller vem vi nu pratar om, men däremot skolcoacher och coacher som jobbar på med talangutveckling och så vidare har inte den statusen överhuvudtaget. Då går vi in lite grann på din ledarresa och din ledarskapsfilosofi. Hur känner du att din syn på coaching och ledarfilosofi har utvecklats under de här åren? Från det första coachinguppdraget som du hade i USA till dagens Rickard Rönnborg coach i Schweiz.
Ja, det är ju totalt annorlunda, tänkte jag säga. Det är väl vissa värdegrunder som man alltid har haft, och det är ju liksom ledsakat med genom livet. Men däremot, som jag sa, när man går in i en nordamerikansk miljö så förväntas man att veta allt. Och det trodde man att man kunde också när man började första året där, som 26-27-åring, vad man är nu. Nu vet man hur komplicerat det här är, och framförallt är ju att man får mycket mer ägarskap från spelarna och sådana saker som jag alltid... Jag tyckte det var viktigt. Medans i början så talar man stort sett om hela handen. Stort sett allting för spelarna. Så det har varit en intressant resa.
Kan man säga att du har gått den här resan som väl kanske många coacher har gjort, från att vara väldigt auktoritär till att bli mer och mer demokratisk desto längre du har hållit på? Kan man säga så?
Ja, men jag tror att jag var ganska demokratisk. I alla fall min relation till spelarna. Jag lät dem få, men just hockeymässigt och rent taktikmässigt så var det ingenting som då visste jag precis allting. Men däremot att jag hälsade, bara en sån sak som man hälsar på, det vissa coacher där borta, hälsar knappt på spelarna. Va? Nej. Medan det var väldigt viktigt för mig att se till att alla hade värde från början, och det är en av de här värdegrunderna som jag känner att jag styr hela tiden. Men däremot som rent speltaktiskt och sådana saker så visste jag allt.
Om vi ska säga det, kan man ändå säga att det finns ju en mix i ditt ledarskap från den svenska kulturen och den amerikanska kulturen. Hur känner du att de har möts, och var någonstans har du mixat det så på ett sätt som du känner idag att du står just i nu?
Nej, men det är just balansen där. Jag tror att jag kan ha diskussioner med alla inom organisationerna innan beslutet tas. Så att jag skjuter inte bara från höften om man säger så, utan alla, jag lyssnar in helt enkelt. Jag lyssnar med spelare, jag lyssnar med assisterande coacher, jag lyssnar med folk, alla som är i våran staff innan vi liksom tar ett beslut. Men däremot när det gäller liksom att ta ett beslut har jag inget problem att ta det. Utan det är snabbare ut på det. Och det är väl lite min nordamerikanska sida att jag kan ta beslut i långt ord hela tiden. Om det är ett beslut måste tas, så jag har inga problem att göra. Så att just den där balansen tror jag att jag har ganska bra känsla för.
Nej, men det är jättebra. Du var inne själv på värdegrunder, ledstjärnor. Har du några mera sådana värdegrunder och ledstjärnor som du har format under den här resan?
Ja, absolut. Alla pratar om kultur, och kultur i enkelt latinskt ord som heter cultus, och cultus är care. Man bryr sig om varandra helt enkelt. Jag tror att man lyssnar in på de här lagen som har varit framgångsrika, framförallt inom alla lagsporter. Så framförallt man pratar om att vi blev familj på slutet, och familjen var viktig och sådana saker. Familjekänsla i omklädningsrummet. Det är jäkligt viktigt om man ska ha framgång, att man verkligen trivs med varandra. Och även i familj så kan det bli ganska hårda tag ibland, högt upp och sådana saker. Men samtidigt så, det är någonting som ledsagar vårt lag, till exempel i Syders. Vi har tre stycken ledord, och familj är en av dem. Och det kommer inte från mig, utan det kommer från spelarna. Så det tycker jag är jätteviktigt, att just att alla har ett värde i gruppen, alla har en roll i gruppen, alla förväntas och göra sin roll fullt ut. Och det är ju mitt jobb att sätta upp den miljön som tränare.
Vad har du ytterligare ledord i Zürich?
Ja, de tre ledorden vi har, det är family, det är honesty och det är respect.
Härligt. Det här med individen kontra gruppen för dig som ledare, hur du jobbar med det när de två sakerna ska samarbeta, men också det kan finnas olika intressen och så vidare. Hur tänker du runt det när det gäller individ kontra grupp?
Ja, just det. Jag, det största man kan ge en spelare, det är ju sin tid helt enkelt. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att man har individuella samtal med spelarna. Och till och med, vi har gått så långt här i Zürich att en gång i månaden så ska spelarna ha träffat mig och då ska de sätta upp ett möte med mig. Det mötet är deras möte. Så vad de än vill prata om, de vill prata om någonting vid sidan om hockey, så pratar de vid sidan om hockey, någonting inom hockeyn eller rent speltaktiskt eller tekniskt, så pratar de om det. Men det är deras möte. De förväntas att sätta upp en agenda för det mötet. Och jag tror att man lär sig känna dem. Och sen även på toppen på det, så tycker jag att varje rad man hälsar på varandra, dörren står alltid öppen för oss i vårt kontor. Man måste gå förbi vårt kontor när man går in i omklädningsrummet. Mm. Den dörren är öppen och man säger god morgon. Bara en sån sak. Och även just de här axel mot axel kommunikationen tycker jag är väldigt viktigt. Man åker ut på isen och liksom bara pratar med spelarna och har känsla för hur var och en mår. Mm. Så att, just att man ser människor.
Men det Rickard, att ha samtal med varje spelare enskilt en gång i månaden, det är ju ett fantastiskt värdefullt arbete, men det måste också ta en hel del tid och kosta mycket energi.
Och det är därför man har fantastiskt bra människor runt omkring sig som kan hålla på med hockeygrejerna samtidigt med de här sakerna måste göra. Så att hockeyn är jätteviktig. Jag tycker speltaktiska och tekniska är jätteviktigt, men människan är det viktigaste tycker jag i slutändan. Och vi styrs av samma passion, och passionen för oss det är ju idrott och ishockey. Så att den passionen måste man se till att alla fått mervärde i.
Ja, det är kanon. När du kom till Schweiz, är det någonting annat i ditt ledarskap som du känner att du har fått förändra när du kom till Schweiz? Det är ju Zürich och den tyska delen av Schweiz då, där du har känt att här måste jag fila på mitt ledarskap från exempelvis Sverige och USA, för det här passar inte i Schweiz.
Jag försöker alltid när jag tar över ett lag eller tar över en position någonstans, försöka intervjua människorna som jobbade där innan och få en känsla av vad som fungerar förra året, inte bara vad som inte fungerar, för ibland, oftast man får ett nytt jobb så är det någonstans som inte fungerat, utan vad det som fungerar, vad det som går bra, vad är kulturen, vad som är viktigt för de här individuella spelarna men också för organisationen. Väldigt viktigt att förstå organisationens kultur och mervärde, väldigt viktigt att förstå den svenska hockeykulturen. Så det gäller verkligen att använda det gamla klassiska, att det handlar om att man får öron och en mun och lyssna väldigt in med spelare och människor runt i organisationen. Jag tror det är jätteviktigt. Under den tiden så lär man sig en hel del om vad man är, vad man har varit, men också vad man ska någonstans med laget.
Har det varit en stor del för dig att hitta rätt i Schweiz med ledarskapet kontra till det du har varit van vid tidigare?
Det tror jag. Jag tror just den här nyfikenheten från min sida är nog uppskattat runt omkring organisationen. Även bland spelarna också. För jag tror inte det går, oavsett om man har världens bästa spelsystem och speltekniska, taktiska och allting. Ledarskapet och allting. Om man inte förstår kulturen och förstår människorna som man jobbar med. Så att det gäller att vara lyhörd. Det gäller att försöka tona in. Och man snackar om fingerspitzengefühlen här nere. Och det måste man verkligen ha. Man måste ha fingret på känslan när det gäller sådana saker. Och i slutändan så är det människor, även fast de kommer från olika bakgrunder, så är det människor som man jobbar med, och det är väldigt viktigt att visa nyfikenhet i dem.
Ja, men det är bra. Du gjorde den här resan också från ungdoms- och juniorhockey över till seniorhockey. Var det någonting där som du kände att du var tvungen att förändra i ditt ledarskap när du gick över till seniorsidan?
Ja, absolut. Det är säkert en grej som folk kan säga att det här har ändrats i mitt ledarskap. Jag känner att jag försöker göra förändringar hela tiden i mig själv till det bättre. Men samtidigt var det positiva. Jag fick jobba lite i bakgrunden under ganska många år med landslaget. Och de här spelarna som kom upp genom juniorverksamheten och ungdomsverksamheten i Svenska Hockeyförbundet har ju träffats och har byggt en relation med. Så det kändes ganska naturligt när jag fick chansen att coacha de här spelarna på högsta nivån, att det ledarskapet och de människorna här jag har jobbat med. Så att den resan har redan börjat på något sätt.
Den blev enkel, den övergången, kopplat till att det var dina grabbar så att säga, som du hade haft innan då, på det sättet.
Ja, väldigt många av dem, antingen i Tre Kronor, i 20 eller 18-landslaget. känns ganska naturligt.
Om vi avslutar här på ledarskapsdelen med ledarskapsfilosofi och så vidare. Om man tittar på spelet så brukar man prata om det är ett spelardrivet hockeylag eller ett ledardrivet hockeylag. Så här shared ownership och så styr coachen och så vidare. Vad känner du runt det?
Ja, nej, jag involverar spelarna helt enkelt i processen med spelsystem och sådana saker. Men det är väldigt viktigt vad jag än är, att just aktiviteten är där. Och vi ska vara ett aktivt lag. Och vad det innebär är att när man aktiverar den delen av hjärnan att vi ska gå för det, då det är väldigt, väldigt bra. Det har vi sett i fotbollsvärlden att just den här höga pressen och alla sådana saker, att det fungerar väldigt bra i nästa lagen. Och vi känner samma sak med vårt lag här och även med landslagen. Aktiviteten är väldigt viktig. Spelarna är med i den processen när vi tar fram ett spelsätt. Vi förväntar oss såklart inte att de ska ha värdiga träning eller göra träningen, utan det är vårt jobb, men däremot i spelsättet. Så vi sätter oss ner och diskuterar vad är det för lag, vad är vi bra på. Och så försöker vi få matcherna dit.
Men, och den delen kan man säga, det är den svenska delen av ditt ledarskap, att ha spelarna med på båten, väldigt delaktiga i sättet att spela kan man säga, utifrån hela din resa. Så det är en väldigt tydlig del från ditt svenska del av ledarskapet.
Ja, det är det. Absolut. Man måste förankra i gruppen, man måste förankra med de här, framförallt de äldre spelarna, med hela gruppen helt enkelt. Jag tycker den amerikanska delen kommer in när jag talar om liksom, den speltaktiska, att det är mer grejer som är ganska raka rör, det är ganska enkelt att förstå. Det har kokat ner till en ganska bra speltaktisk och bra playbook helt enkelt.
Ja, men det är bra.
Måste man vara väldigt tydlig på saker.
Bra, Rickard. Vi ska fortsätta prata lite grann ytterligare, har jag det här med USA kontra Kanada. Jag tycker att det är väldigt spännande. 1993 så vann Montreal Canadiens Stanley Cup. Efter det så inget lag från Kanada hade vunnit. Vad tror du det beror på?
Jag tror att det är en fantastisk press på både spelare och coacher i management överhuvudtaget i den kanadenska marknaden. För att hockeyn är så stor där uppe och det är en sån religion nästan, att det är väldigt, väldigt tuff miljö att verka i och lyckas i helt enkelt. Jag tror det är en ganska stor del av det. Jag tror det också har varit en del med den amerikanska och kanadensiska dollarn, men just nu så är ju alla betalda i amerikanska dollarna. Så att men jag tror framförallt det är kulturen.
Nej, för man tänker att det här med trade-systemet och ekonomin och NHL gör allting för att det så att säga ska vara likvärdigt och du har ett maxtak på spelarlön och så vidare, så att det ska vara ganska likt för klubbarna, och de som jobbar bäst de vinner. Och så blir det så att de kanadensiska klubbarna med den otroliga kulturen som de har där inte vinner sedan 93, så blev det ju någonstans ändå att man funderar på varför och så vidare. Och då press, krav, förväntningar på segrar blev för tunga att bära för de kanadensiska lagen. Det är lite grann det du menar.
Ja, precis. Och jag tror att också med det frambringar så mycket känslor, och du vet det, man tar känslomässiga beslut ibland, att väldigt driven media och de är på hela tiden. Alltså jag tror många av de amerikanska marknaderna får man jobba lite under radarn. Den amerikanska marknaden oftast är basket och amerikansk fotboll större än hockeyn, och då får man jobba lite lugnare takt. Jag tror det är en hel del med det, absolut.
Tittar man på coachsidan då, så är det extremt få coacher utanför USA och Kanada som har fått chansen i NHL. Då det var Suhonen, var väl i Chicago Blackhawks någon säsong där, och Linka ett år i Pittsburgh. Jämför man med Premier League i fotboll till exempel, där är det precis tvärtom. Där vill man ha de bästa coacherna i världen och plocka in, och spela ingen roll om de är engelsmän eller inte. Det är snarare tvärtom, inga engelsmän knappt. Varför tror du det är så?
Ja, jag tror att det har varit en kulturell skillnad enligt management där borta. Jag tror hockey börjar bli mer och mer internationell däremot. Det håller väl alla med. Om man tittar på spelarna bara, så är 30% icke-nordamerikaner, alltså europeiska spelare. 30% är ganska stor del av kakan. Och svenskar kan vara stolta, nästan 10% svenskar som spelar ligan. Så att det är en väldigt internationell liga, och de här kulturella skillnaden som var det är spelsätt och spelsystem, stor, liten is, det blir mindre och mindre. Mm. Till exempel finska ligan har mindre rink, jag tror även KL är internationellt ska man mindre rinkar, så att det börjar just speltaktiska grejer är mindre också. Mm. Jag vet att Nordamerikanerna tittar väldigt mycket på spelutveckling i Europa och sådana saker. Så jag tror det är bara fråga om någon som tittar på sitt lag och ser att vi behöver den här typen av coacher och titta mer än bara på nordamerikanska coacher. Då kommer nog det ganska hända ganska snabbt. Mm.
För din del så var det lite på gång med New Jersey. Var det nära där eller?
Jag har haft kommunikation med flera NHL-lag och intervjuer faktiskt med NHL-lag, både som huvudtränare och även som assisterande tränare. Så att, vilka de lagen är, det kan de uttala sig om i så fall, men visst har det varit diskussioner, visst har det varit ett intresse. Ja. Mm.
Men då hoppas vi på att det blir på gång snart, för att det är så kul att se alla de svenska spelarna i NHL göra så otroligt bra ifrån sig och sätta sånt avtryck på sina lag och sin liga, så att man hoppas att det ska bli en coach där snart också. Det är bra. Nu ska vi bryta av lite grann med fem snabba här. Då får du inte tänka allt för länge, utan vi vill ha ett spontant
snabbt svar. Är du beredd?
Ja, jag ska försöka.
Ja, Scotty Bowman eller Mike Keenan?
Scotty Bowman.
Scotty Bowman. Basket eller amerikansk fotboll?
Amerikansk fotboll.
Bruce Springsteen eller Ulf Lundell?
Bruce Springsteen.
New York Rangers eller Toronto Maple Leafs?
Det är nästan wash, men Toronto som det är Kanada och det är classic. Ja, jag tar Toronto.
Och så kommer det otroligt svårt här.
Kycklingvinga eller pannbiff?
Kycklingvinga.
Kycklingvinga, klassiskt. Det är bra. Du, matkultur och så vidare. Är du amerikansk i ditt mattänk och din matkultur? Eller hur mycket präglar har du blivit av det?
Ja, det är vi. Min fru är från USA också, så att ja, det är klart att det blir influerat med amerikansk, men vi äter ganska, vi gillar att äta mat, vi gillar olika kulturmat också. Mm. Men svensk husmanskost, det är svårt att stå på fingret.
Det är svårt att stå på fingret, ja. Härligt. Bra, Rika, vi släpper det. Nästa ämne vi ska prata om här är det här med ledarstaben. Idag när man har den rollen som du har, så är du väldigt mycket ledare i en ledarstab. Och då är du också ledare för de andra ledarna. Hur ser du på din roll där som ledare för de andra ledarna?
Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt högt i tak. Du får fråga dem som runt omkring. Vi har lite svenskar i vårt lag, men jag gillar det här kommunikation. Jag vill inte ha människor som bara håller med huvudtränaren hela tiden. Jag vill ha människor som har ett driv och utvecklar sin roll i laget. Och det är mitt jobb att se till att de har en viktig roll i det. Mm. Och sen vill jag ha väldigt drivande. Jag vill att de ska utveckla den rollen. Mm. Och jag har haft förmånen att jobba med väldigt bra människor. Även här i Zürich såklart, och det är svenskarna också, men också under mina tid på förbundet och även innan dess. Så att mitt jobb är att se till att de växer också lika väl som det är med spelarna.
Mm. Nu har du Tommy Samuelsson som assisterande coach där nere bland annat.
Ja, precis. Mm. Precis. Tommy är ny för år och kommer från Skellefteå de senaste två åren i SHL. Så han har en hel del, inte bara coach i bakgrund och spelar bakgrund, men också som huvudtränare. Så att han förstår lite den här min situation. Mm. Den pressen jag har där som huvudtränare. Så det känns bra att dela det ansvaret med coachingrollen. Plus att han kommer in med lite nya idéer. Så han har en jättelång erfarenhet, så att det känns väldigt tryggt av mig.
Men det är bra. Rent generellt, när du bygger ett ledarteam, ett coachingteam, finns det några speciella parametrar mer som du tänker på när du ska formera den? Då tänker jag kanske på hela teamet, inte bara assistenten.
Ja, men jag vill ha spetskompetens. Jag ska ha spetskompetens på ett område. Jag tycker det är väldigt viktigt att de har någonting som står ut helt enkelt. Sen är det viktigt att jag får in dem i våra miljö, våra tänk. Och jag gillar det här aktivitetstänket även för oss coacher, att vi ska vara aktiva och utveckla de sakerna vi har. Så att när vi sätter oss och tar vår kopp kaffe där, klockan 7 på morgonen, börjar alltid våra möten varje vardag här. Så att, då förväntar man att alla kommer in med sina saker som de har ansvar för och presentera det innan vi går till spelarna. Men just att de har en spetskompetens, det tycker jag är jätteviktigt.
Hur har du jobbat med den dialogen med ledarstaben, så att säga? Alltså du har ju en assisterande, du har målvaktstränare och så vidare, och du har flera andra coacher. Känner du att du vill ha med hela gänget på banan, eller är du vill du ha en mindre grupp av tränare som blir väldigt tajta? Eller hur tänker du där utifrån det här teamarbetet med ledarstaben?
Ja, det viktigaste för mig är att hitta en roll och hitta ett ansvar för ledarna. Det är det absolut viktigaste. Sen hur många det är, det är väl en sak. Men jag tror man ska vara riktigt proffsig, så behövs det en stab som man inte bränner ut människor heller. Man kan få en tid att andas också, även fast det är ett väldigt hektiskt schema. Så att, helst skulle jag vilja ha i alla fall 3 assisterande och 4 med månadscoachen som har olika uppgifter rent coachingmässigt. Och då pratar vi backar, forwards, defensiva ansvar, offensiva ansvar och även målvakter. Just att vi kan verkligen utveckla. Nu är det inte riktigt så här, men så jag har tagit ett större ansvar just den offensiva delen.
Jag tycker det är väldigt intressant just det här med hockey, att man har då, alltså, man har flera coacher och man har olika delar uppdelat mellan sig. Några jobbar med backcoach och forwardscoach, och några jobbar med att man har en anfallscoach och en försvarscoach istället. Vad har du för erfarenheter av det, och vad känner du för nackdelarna där?
Ja, på det sättet vi delar upp det här, jag är ju drivande i själva spelboken. Så fort det är speltaktiska saker, det är jag som driver den grejen. Så fort det är speldetaljdelar, och då pratar jag om offensivt och defensivt, då har vi 2 olika andra ansvariga, eller målvaktsspel, som väldigt involverade såklart i det defensiva spelet. Men just spel i dess situationer, då driver jag på träningar, jag driver videogenomgångarna. Och sen har vi, som jag säger, de rent utvecklingsdelarna, det är ju forwardsbackar och offensivt spel, och då har vi andra också som är chippar in. Vi gjorde en utvärdering förra året, vi kände att vi ville göra ännu mer specialiserat, så nu har vi till och med idéerna om forwards- och backträningar och delar upp det på så sätt också. Mm. Så att, vi försöker hela tiden hitta en edge vad vi kan göra lite bättre. Mm.
När du jobbar med Tre Kronor så hade du Garpenlöv som offensiv coach och Popovic som backcoach eller defensiv coach då. Och då tänker jag så här, under matcherna när det händer saker hela tiden med snabba ryck och så vidare, låter man då backcoachen och forwardscoachen coacha sina spelare, eller hur går man själv in som headcoach? Är det en balansgång där för att inte trampa in på deras område, eller hur funkar ett samarbete där under match?
Men återigen, jag tycker det är huvudtränarens jobb att se till att alla förstår sin roll fullt ut. Och vi gjorde med landslaget så körde jag forwards. Jag coachade forwards, vilka som skulle in. Och Peter Popovic coachade backarna. Garpen var mer involverad i de här individuella grejerna. Pratade spelare individuellt, han var kontakt med uppe med våra videocoach när det gäller olika saker. Just att man ser någonting uppifrån, att man kan ändra någonting på isen ganska direkt och ha connections där uppe. Så han hade mycket mera detaljrikna grejer, men jag måste ju hela tiden vara med på vad som händer på isen, vilka som ska in och så vidare. Så att, det var den delningen vi hade där. Vi gör lite annorlunda här nere i Syrisk, men i stort sett samma tankar.
Som avslutning på det här med ledarstaben, så är det så här att dina första landskamp och din första uppgift som du hade, det var att coacha Sveriges landslag i World Cup, för detta Canada Cup då, för Tre Kronor. Och där tog du in 3 riktiga legendarer, Niklas Lidström, Mats Sundin och Daniel Alfredsson i ledarstaben. Utifrån så där så såg man det som väldigt, väldigt, tycker jag, både smart och prestigelöst att ta in dem och ta hjälp av dem och så vidare. Hur upplevde du att ha med dig dem i den här resan inför och under Canada Cup med den bakgrunden och erfarenheten som de hade?
Ja, framförallt en fantastisk ynnest för att jobba med sådana människor. Vilken fantastisk erfarenhet de har. Framförallt från spelarsidan, men också att vara i den miljön. Men samtidigt, de vill inte bara vara reklampelare. De vill ju ha någonting att göra. De vill ha en uppgift. De vill ha en roll. Så det var lika viktigt för mig, för dem, att hitta en roll i hela ledarstaben. Och, så jag hittade roll åt dem. Jag la upp, okej, Mats här, förväntar mig att du gör, det här står du för, Niklas samma sak, och så Affe också. Så att alla de tre som jag tycker är väldigt, väldigt bra hockeymänniskor och fick tydliga roller och supporta vår, framförallt coachingstaben.
Fanns det några speciella grejer där som du kände att det var lärorikt att ha in tre sådana otroligt skickliga hockeyspelare med den erfarenheten med spelarbakgrunden som de har in i ledarstab? Så något perspektiv som kanske blev en aha-upplevelse när de kom in i ledarstaben med sin så att säga, extremt höga erfarenhet som spelare ganska nära i tiden?
Ja, hur jag delade upp det kan jag tala om nu, men Affe var jobbade ju med Garpen, med powerplay och framförallt, men även med forwards. Didas var ju mest med Poppe och backarna och spelet i defensiva zoner, defensiva spel, men också som han har powerplay specialitet som spelare så använder man där också. Och Mats använde just det ledarskapet, det var mer mot mig som ledarskapet och hjälpa mig, och speciellt man går in i Hornets Nest borta i Nordamerika och ska in och kampa mot NHL-gubbarna och de andra lagarna NHL-coach, och jag och något lag till som inte hade NHL-coach, just att man fick lite pondus på vissa saker, och Mats hjälpte ju till med det mer än en gång kan jag säga. Så det var väldigt nyttigt för mig att ta del av Mats ledarskap. Han hjälpte mig och formade just den delen under det mästerskapet och hjälpt mig såklart även nu. Mm.
Ja, nej, det är bra. Det är som sagt den typen av initiativ som man verkligen gillar, när det liksom också väldigt prestigelöst att ta in den typen av erfarenhet som finns där. Det var väldigt bra. Då släpper vi det och så går vi in på det här med gruppdynamik, Rickard. Alltså, dina nycklar för att skapa en ultimat gruppdynamik och en team spirit i en grupp. Har du några speciella nycklar för att skapa den atmosfären?
Ja, för det första så måste man förstå hur gruppprocess fungerar. Jag har gjort en hel del. Jag läste ju på universitet under många år och mycket undersökningar om hur gruppprocess fungerar. Vi brukar alltid prata om här, att gruppen börjar med en forming stage när alla kommer in första året. Det är lite nya spelare. Alla är jättesugna. Det ska bli kul att dra igång. Vi går in i en mer storming phase när okej, ska komma platsa. Vilka roller har vi? Vi kanske förlorar någon match i träningsspelet och liknande träningsmatcherna. Det händer grejer hela tiden. Det är viktigt att förstå att det är en viktig del av processen också för att komma in i norming och i sista fasen som man vill ligga med mest i performingen. Man hela tiden producerar. Och förstår man den processen och förklarar den för spelarna, förklarar för staffen och allihopa, då kan man prata om det utan man är nervös. Så, att, så fort man förlorar en match, att man inte faller igenom helt, att man förstår att det är helt normalt att vara en storming. Så den gruppprocessen vi hade snack i morse till exempel om just var vi var någonstans. Så det var lite storming, vi spelade bara okej förra matchen. Det är vissa spelare som kanske förlorar fokus. Och då återgår vi till de här grejerna som vi pratar om. Honesty, vi måste vara ärliga med varandra. Mm. Och ärlighet vara längst brukar man ju säga, och det gör det definitivt i gruppen. För att är vi ärliga då tar man det direkt och så går vi vidare efter det. Så, gruppen är de fantastiska människor i gruppen, spelare och ledare som verkligen är ärliga. Och det är viktigt för mig att låta dem få forumet också och låta dem få presentera saker och ting i gruppen. Vilket jag tycker förstärker allt det.
Om vi tittar på gruppdynamik vidare här, har du några konkreta exempel som du känner på det här med teambildning och gruppdynamiksutveckling på saker ni har gjort som du har fått bra effekt på, så att säga, både på eller utanför isen?
Ja, det tycker jag. Vi har hela tiden projekt på gång med spelare. Allt från att spelare får gå upp och presentera olika delar i spelboken eller en playbook här. Man kan ha små grupper som kommer upp och presenterar en forecheck till exempel, så man verkligen vet om det har sjunkit in hos spelarna, till att vi har just vad är vi någonstans med de här sakerna som alla skriver på att vi ska göra varje år. Som är viktiga för våran värdegrund och våran framgång. involvera spelarna där, allt från små grupper individuellt och även inför hela laget. Så att, det är hela tiden saker som jag försöker utmana spelarna på, inte bara på isen och de här hockeymässiga saker, men också som grupp och som lag. Jag tycker det är jättekul att känna den här energin. De är väldigt involverade och kan komma in i mitt rum och diskutera och prata om saker. Och det känns väldigt naturligt, det är inte så krystat. Det känns väldigt naturligt att man har det. Så att vi försöker hela tiden utmana dem.
Har du haft några så här aktiviteter utanför hockeyrinken? Om du tittar bakåt i tiden som du har känt att det här blev väldigt, väldigt bra när vi gjorde det.
Jag är inte så mycket för det här med utanför, det funkar säkert för andra människor, men just när vi är tillsammans så tycker jag det är väldigt viktigt att vi trivs tillsammans. Så jag tycker att trivselnivån måste vara ganska stor. Mm. För att säga att allting är jätteroligt, för det är inte ibland, utan det är hårt jobb som gäller. Mm. Men trivselnivån är väldigt viktigt för mig, och just jag tror att man trivs om man känner att det är bra känsla när man kommer till omklädningsrummet varje dag. Mm. Man känner de här människorna runt omkring sig verkligen bryr sig om dig. Mm. Att jag känner ett mervärde, och mervärdet är att jag har min röst i gruppen. Även när jag har samlingar brukar ställa frågor till de yngre spelare som inte pratar så mycket. Alla vet att de kan få en fråga. Det kan vara allt från vad hände förra matchen till speltaktiska saker, till olika, ja, som jag säger, värden som vi alla ska underhålla oss i att göra. Och sen, som jag älskar, det är den här lovebombing som brukar vi göra när andra spelar sig in några spelare, det här tycker vi bra om dig. Och just att man får en känsla att jag har mer värde i vår grupp. Jag tycker det är jätteviktigt.
Ja, men det är bra. Om vi backar lite till förbundskaptenstiden och det här med gruppdynamik när man bygger ett landslag och så vidare. Nu är det väldigt speciellt med hockeylandslaget. Det är olika turneringar som man spelar inför VM och det blir olika spelare som man prioriterar i olika turneringar och så vidare. Men om vi ändå tänker oss den här gruppen som ska byggas inför ett hockey-VM då. Hur upplever du det utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv? Att sätta ihop en VM-trupp och sen när man vet då att det kommer komma in en NHL-spelare precis innan eller till och med under turneringens gång och sätta sin tydliga prägel på gruppdynamiken. Hur upplever man det som hockeycoach?
Jag hade väl en fördel där, som jag hade jobbat med så många av de här spelarna som var aktuella för landslagen den tiden. Mm. Jag tror nu är det min nordamerikanska sida som steppar in. Jag försökte vara väldigt tydlig med alla spelarna att ja, men det är det här som gäller. Är du vill att ta den utmaningen? Ibland såklart kanske man får ett nej. Det måste man acceptera av olika anledningar. Men de flesta spelare var väldigt, väldigt sugna, ville vara med i Tre Kronor. Och som du säger, när vi börjar i början av april och går igenom hela vägen till VM, så är det ju i stort sett helt nytt lag. Mm. Men just ärligheten med spelarna och hela tiden in i gruppen, att om det är någon förändring i gruppen så talar vi om det inom gruppen först. De har rättighet att få höra från mig först innan förändring sker. Mm. Och det är min respekt till dem. Mm. Men samtidigt så har de accepterat villkoren att jag kan åka ut ur gruppen också. Mm. Så det är väldigt speciellt. Jag har till och med en hel föreläsning om det, för att många ute i arbetslivet som undrar hur vi gör, för det är turnover på spelarna är ju 90% från april till maj. Så att det är en ganska volatile environment att vara i. Men samtidigt, återigen, jag försöker köra raka rör, försöker vara så ärlig som jag kan, tala om förutsättningar och så får spelarna basera på det säga ja eller nej.
Ja, men det är bra. Och vi vidare på det här spåret lite. När du då ska ta ut NHL-spelarna till VM och kalla hem dem då, såklart att det ska vara också sådana som har karaktären och profilen som passar in. Hur mycket går på karaktär och hur mycket går på hockeyskills när man ska kalla hem spelare till ett VM från NHL när de exempelvis har blivit utslagna precis i Stanley Cup och så vidare?
Ja, både och är såklart väldigt, väldigt viktigt. Jag tror att man måste ha skill, man måste vara top-notch om det ska gå hela vägen. Det är så vi känner. Men däremot så, det viktiga som vi alltid diskuterar när vi gjorde förändringar, ska jag säga, under landslagstiden, var ju vilka roller kan vi ge de här spelarna? Vilken roll tror jag kan passa in? Vilka minuter kommer man spela? Med vem kommer man spela? Och jag tror just den delen var väldigt, väldigt viktig. Som du säger, det är ju lite spåkula, för vi vet inte vilka lag som åker ut. Men just den diskussionen har vi hela tiden, hade vi hela tiden, just med vilken spelare, vilken roll han kommer få, vilket mervärde han kommer få i gruppen. Och ha diskussioner också med spelarna. Så det var väldigt viktigt. Men jag tror att man måste ha top skills. Ska man gå hela vägen consistently, då måste man ha top skills och ha de bästa spelarna.
Du, med din, givetvis kopplat till din bakgrund också, men också att du har haft många av de här spelarna i J17 och J20-landslaget, så kändes det som att den dialogen som var med spelarna i NHL och att självklarheten för dem att komma hem och spela i VM kändes som väldigt tydlig, och det kändes ju som att egentligen alla ville hem och vara med i VM. Hur jobbade ni för att få den mentaliteten, atmosfären bland NHL-spelarna? Jag förstår att ni var över ganska där mycket och snackade med dem. Kan du berätta lite om den processen?
Ja, vi var över en hel del. Försökte visa tillräckligt mycket intresse i deras liv, deras vardag. Vi satte upp listor hela tiden att vi skulle besöka spelare. Vi försökte skanna av, jag tror vi upp 90% av spelarna varje år. Och hälsa på dem i deras hemmiljö och se lite om vår. Men framförallt så försökte vi sälja våran miljö som vi kunde skapa med landslaget. Det var väldigt roligt att spela med oss. Det var rolig hockey vi ville spela. Återigen, vilka roller har de? Vi var väldigt tydliga med det, så de inte gick runt och undra. Att de köpte hela konceptet. Men för att kunna göra det så tror jag det är väldigt viktigt att man visar intresse i dem. Åker över, visar sig, titta på deras vardag varje år. Det tycker jag vi lyckades ganska bra med.
Det får man verkligen säga. Det gjorde ni ett kanonjobb där. Ytterligare på gruppdynamik. Det är inte bara en grupp, en hel grupp, så att säga, en trupp, utan också gruppdynamik mellan femmorna. Om vi tittar på att man ska sätta ihop femmor som ska funka tillsammans, då handlar det om att deras skills ska kunna funka ihop, men det handlar också om att de som människor ska kunna passa ihop och spela tillsammans i en femma. Jag förstår att det är en mix och en kombination, men hur mycket är det egentligen skillsen och hur mycket är det deras personliga karaktärer som styr vilka som spelar ihop i hockeylag?
Ja, då går vi tillbaka till den här rollen. Vilken roll vill vi ha på den här spelaren? Vilken roll kan vi skapa den här spelaren? Den kan ju förändras, absolut. Det förändras ju under mästerskap också, som jag sett. Och se lite kemi, vilka spelare tror vi kan passa bra ihop med olika vapen. Om man säger att vi har en bra vänsterskytt med en bra spelare som kan flytta puck, eller de här killarna ska spela offensivt, vilket menar att vi kommer ha en hel del offensiva teckningar, mycket powerplay ihop, mot att kanske ha mer en defensiv roll, defensiva teckningar och liknande. Men man försöker också hitta kemi. Vi alla spelare förväntas att spela likadant på så sätt, men man kanske får lite olika uppdrag helt enkelt. Och där försökte vi återigen vara väldigt noga med vilka personer vi är och vilka spelare vi valde. Sen gäller det ju att de passar in i gruppen också, så att få med sig energi, dränerar på energi. Och tittar man på de här två när vi vann 17-18, det var bara tre spelare som var med på de mästerskapen. Så fortsatt hade vi ett landslag helt enkelt från ena till andra året. Men som jag säger, det är just det här suget från spelarna, att de hade roligt och de tyckte och gillade den här miljön. Så miljön var viktig för oss.
Finns det någon gång man kan känna att karaktären i förhållande till att de passar tillsammans som människor så pass bra så att det kan gå före deras så här hockey-skills, att de ska passa ihop?
Det är klart att den diskussionen händer hela tiden, men mästerskap är så fantastiskt kort, som du vet, och vi måste gå ihop ganska snabbt. Och eftersom, återigen, fördelen jag hade att jag fick jobba med de här killarna i ganska ung ålder, hade redan byggt en relation med dem, visste lite hur de är som människor och så att i slutändan så var det ganska naturligt när vi satt oss ner och valde vilka spelare som spelade ihop med. Men återigen, det är spåkula varje år och det var väldigt, väldigt svårt ibland. Men återigen, någonstans måste man ta beslut, och där känner jag ändå, när vi diskuterar någonstans, jag hade inget problem att ta beslutet baserat på.
Ja, men det här är en väldigt spännande uppgift, det här med gruppdynamiken och sätta ihop de olika femmorna med karaktärer kopplat till skillsen och vilka passar ihop som människor, vilka som passar ihop hockeymässigt. Otroligt rolig arbetsuppgift.
Ja, så är det. Och det blir ju lite annorlunda när man har ett klubblag. Och det var det som jag länkade lite från att ha ett klubblag. För att då kan man ha ett lite längre tänk också. Att, gör man förändringar så kanske man tänker längre fram också. Medan ett landslag, vi måste ju vinna nu. Det går inte
precis
att liksom en eller två dagar, för då är det ju för sent. Medan nu så kanske man har långtidstänk, man har korttidstänk. Man sitter hela tiden och balanserar de sakerna. För man måste ju få utveckling och utveckling också på de yngre spelarna. Och även spelare som kanske blir bättre och kanske kan få en helt ny annan roll.
Ett annat ämne som vi har pratat om här i podden ganska mycket, som jag tycker är väldigt spännande, är det här med lagkaptensfunktionerna. Och du ska få samma fråga, Rickan, som alla andra hockeypersonligheter som har varit med i den här podden tidigare. Varför producerar svensk hockey så otroligt många högklassiga lagkaptener?
Jag tror just relaterat till vad jag sa tidigare, just med det här att svensk idrott, då förväntar vi att spelarna har sin input i saker och ting. Vi förväntar oss att spelarna får tycka och tänka i grupp. Men jag tror vissa andra kulturer kanske inte har samma läggning till att få spela och ha den inputen. Jag tror baserat på det så tror jag att vi har en hel del fördel där med att de får lära sig tänka på redan en tidig ålder. Så att vi har ju även en assisterande lagkapten här, Marcus Kryger till exempel, som är väldigt drivande i olika saker och ting. Och han har ju vunnit Stanley Cup och vunnit VM och spelat OS-final och har en hel del erfarenhet. Men han är lika passionerad idag när han går ner i omklädningsrum och vill driva saker framåt. Så, jag tycker vi är väldigt, väldigt lyckligt lottade där.
Tror du att de svenska spelarna, när de kommer till NHL, och blir varma i kläderna relativt snabbt, har en fördel här i förhållande till transatlantiska spelare som är uppfostrade på ett annat sätt och kanske tar en mindre ledarroll i en grupp?
Ja, generellt sett. Jag tror, återigen, svenskarna, vi är väldigt bra i gruppdynamik överhuvudtaget. Jag menar, skolan har byggt väldigt mycket på grupp, vi idrottar väldigt mycket grupp. Vi känner att vi har en röst i gruppen väldigt ofta. Så att vi tänker inte bara kanske bara på oss själva hela tiden, utan vi tänker på hur gruppen mår också. Medan kanske vissa andra samhällen är lite mer individualistiska. Och jag tror också det är en fördel att vi kan vara personer i gruppen som kan vara drivande.
Det är bra. En annan grej runt lagkaptenen här som jag tycker är väldigt spännande. Under ett av VM:erna här när ni vann så valde du Joel Lundqvist som lagkapten, trots att du hade flera spelare i laget som var kaptener i sina NHL-klubbar. Och Joel spelade då hemma i Frölunda i SHL. Vad är det som gör Joel en sån bra lagkapten?
Ja, du går tillbaka till passion. Vilken fantastisk passion Joel har som hockeyspelare. Han har ju drivit alla grupper han har varit i. Titta på den åldern och vad han gör ute på isen. Han kör över folk, han blockar skott, han kör målvakten. Han gruffar stort sett varenda och tävlar varenda byte. Det är fantastiskt att se den passionen. Och det bara lyser ögonen så fort han får se pucken på isen. Så att, det är den passionen som man vill ha av en drivande människa. Och någonstans där när vi satt oss ner och tittade på den gruppen vi hade inför det VM:et, att Joel ska vara med och driva. Vi hade inte ens lovat den plats i laget när jag ställde frågan. Men på något sätt så det kändes så naturligt att se de andra spelarna, även de här etablerade NHL-spelarna, när jag sa det till dem att Joel Lundqvist kommer att vara lagkapten och bara höll med. Då sa det helt rätt. Helt rätt. Så det var självklart i gruppen, det var självklart för oss ledare efter bara ett par veckor.
Nej, men det är kul. Det är kul. Det är en fantastisk människa och hockeyspelare och idrottspersonlighet. Och det är klart, det blir en utmaning för Frölunda den dagen han inte är kapten längre. Men det behöver vi inte tänka på i den här podden just nu. Vi fortsätter lite grann på det här kaptensspåret, ytterligare ett snäpp här. Har du någon annan spelare, Rickard, som du känner som du har haft som kapten, som du har haft ett väldigt bra samarbete med? Och kan ta några exempel på hur det samarbetet har varit, där det har funkat väldigt bra.
Ja, jag menar, jag tog upp exempel här. Nu är Marcus assisterande kapten här i Syrish. Men även Micke Backlund under det VM. Ett fantastisk ledare i gruppen. Väldigt måna människor runt omkring sig, mår väldigt bra. Inga problem att gå in i vårt rum och diskutera saker och ting. det är den öppna dialogen vi har. Jag försöker alltid förankra det med spelare, vissa spelare, vissa spelsituationer, vissa spelarbeslut innan vi gör dem. Och Mickis var grym på det, likväl som Joel var under det VM. Oliver Ekman Larsson, fantastisk passion för hockeyn. Han ställde alltid upp i VM. Fantastisk hockeyspelare, men likaväl att han var väldigt mån om människor runt omkring sig, mådde väldigt bra. Väldigt drivande. Som jag säger, Marcus är ju i våran grupp här i Syrien som med allt som han har varit med om och se den passionen. Man går in i ett workout room och kör extra. Liksom, han lyfter extra vikter, han lyfter, gör extra saker, extra noga. Han tar med sig de yngre spelarna och visar olika saker. I det här drivet, den här passionen som man bara sugs med i på något sätt. Och det är ganska naturligt att se vilka som är ledare i gruppen. Efter ett tag man är i gruppen dynamiken. Den passionen är grym för mig.
Kan du tänka dig att gå så långt så att du konsulterar lagkaptenen i laguttagning eller i formation av femmorna?
Den diskussionen kan jag absolut ha. Ofta så förklara hur vi tänker på saker och ting med något annat. Vi försöker förankra vissa saker i special teams, försöker förankra vissa saker med vissa spelare innan vi går ut i stora gruppen och så att du har checkat av så att de förstår först, speciellt de här som ställer väldigt mycket frågor, så att vi har liksom klarat av de frågorna innan vi går ut i stora gruppen och presenterar saker och ting så absolut, de ska vara drivande i den processen också för, vill vi verkligen ha ett mervärde och att de har ett ägarskap i den här processen så måste de vara med i den processen så att ja, den dialogen tycker jag är väldigt viktig.
Mm. Ja, men det är bra. Då där är det naturligt i hockey att man har den som har C och även de som har A, alltså assisterande kaptener, en eller två eller hur många man nu har, de är med liksom i ett kaptensråd hela tiden i den typen av frågor.
Ja, det är det. Och det kan vara allt från när ska vi äta, ska vi ha träning imorgon eller inte, ska vi ha option imorgon. Och, det är många av de här frågorna runt omkring själva hockeymässan. Delen, för att, jag spelar ju inte matcherna så jag vet inte hur deras ben, deras huvud och allting annat känns. Tekniskt schema. Så att om inte jag pejlar av med det, då vore det jättekonstigt. Då måste vi ha spelare som har passion och driven och har lite erfarenhet också som hjälper oss att ta dem då beslut.
Ja, men det är bra. Vi släpper det och så går vi in på det här med mentala faktorer. Din erfarenhet och tankar runt det här med att bygga en individ och en grupps självförtroende. Vad har du för tänk där?
För det första så brukar jag alltid tala för spelarna att det heter självförtroende, det kommer från dig själv. Men däremot så måste vi hjälpa till i den miljön att de får ett självförtroende, att de får ett förtroende från oss, att vi tror på dem. Att vi bygger återigen och går tillbaka till miljön, att vi har en klar tydlig väg hur det ska gå till. Jag tror att viktigaste för oss är att hela tiden fokusera på processen och det låter jättetråkigt att alla pratar om processen, vad är det? Jo, men det är dagliga verksamheter. Så vinst eller förlust så sitter vi i grupp och så kör vi en after action review och pratar om matchen helt enkelt eller vi pratar om vad som har hänt under den matchen och därefter en anledning att vi gör det är för att bli bättre idag och vidare imorgon. Så att det är sådana saker som jag tycker är väldigt viktigt att man inte flyger iväg med massor med saker som man inte kan kontrollera. Vi kan inte kontrollera att vi förlorar igår. Men däremot, vad som hände, vad kan vi göra bättre? Eller om vi vinner så är det fortfarande samma action, after action review. Och här är spelaren fantastiskt delaktig. Jag brukar bara sätta mig, okej, vad tycker ni? Och ibland kan det vara tyst i 2-3 minuter, men det får man ta. Och sen börjar diskussionen gå igång. Och det är viktigt för mig att höra deras perspektiv och det är viktigt för dem själva att höra varandras perspektiv. Baserat på det så har vi tycker jag att det bygger ett självförtroende för spelarna att de kan prata för gruppen och känna att jag är delaktig i det här och vi såklart uppmuntrar det.
Har du någon erfarenhet av att jobba med en beteendevetare eller idrottspsykolog nära in i laget?
Ja, det gjorde vi under juniorlandslagen. Vi jobbade med beteendevetare som heter Ola Berggren. Väldigt drivande i den processen och gjorde ett fantastiskt jobb med yngre spelare, med mitt ledarskap också. Och gav mig feedback på, du vet hur det är när man går in för spelarna och man presenterar någonting nytt eller någonting, att man tycker man är jättesjälvklar och allt är så självklart för spelarna också. Men det är ju inte alltid, jag fick alltid feedback från skolan när det gäller de sakerna. Och även hur gruppen kändes, att man var närmare gruppen, och det var viktigt för mig att lära mig. Så att jag lärde mig en hel del under den här processen, att man hade människor runt omkring sig som kan ge mig feedback. För att, jag vill ju bli bättre också. Så, att, så absolut, vi har jobbat med det i en anslag och jobbat utanför med andra människor också. Mm.
Just, ni har ingen i Schweiz för närvarande?
Nej, det har vi inte. Nej,
nej. Nej. Skulle du kunna tänka dig att ha en idrottspsykolog väldigt nära i gruppen och jobba som en så att säga assisterande coach, fast bara hantera de mentala delarna? Eller känner du att den delen har du så nära relation och kontakt med spelarna att du har den på egen hand så att säga? Eller hur tänker du runt det?
Jag skulle kunna tänka mig, om man passar in i gruppen, att han har en tydlig roll i vår grupp. Jag tror det är väldigt viktigt att man har en hockeybakgrund, åtminstone på hockeyn. Jag tycker det kanske varit världens bästa spelare eller tränare, men man förstår hockeybakgrunden. Men människan framför allt, att människan passar in i gruppen, vår grupp. Så absolut skulle jag kunna tänka mig sånt.
Det är bra. Din egen del i det här att hantera press, krav och förväntningar som man har när man är head coach på hög nivå, rent mentalt, hur man mår och så vidare. Hur har du hanterat den delen av ledarskapet rent mentalt för din egen del?
Ja, och det är väl anledningen att jag här nere i Syris, för här är ju förväntningar och press, och det är det med svenska landslaget också. Därför är det inte så att man ska vinna alla matcherna. Och man ska vara, vill man verkligen vara i hetluften, så ska man ta ett jobb där det är hög press. Och återigen, hantera, jag är ju människa också, jag är också känslig, jag blir ledsen efter förlust, jag blir glad efter vinst, man kan bli arg ibland och sådana saker, men på något sätt känna ett förtroende för att vi har ett bra tillvägagångssätt här, bli bättre hela tiden, just den här och leva i processen. Jag tror efter en förlust vi rinner iväg lite i huvudet, men redan då jag börjar kolla på matchen, så fort vi sätter oss på bussen och vi är på bortaplan, så börjar jag kolla igenom matchen och titta på okej, vad var det som hände på matchen. Jag tror att man någonstans så måste man kunna luta sig mot det, titta på det mer än vad människor runt omkring som inte delar vår grupp tycker och tänker. Det är egentligen inte alls väsentligt utan vad gruppen, vad tycker och tänker vi. Och det börjar någonstans med hur jag hanterar de här sakerna, och jag går direkt in på processerna och förbereder för nästa dag helt enkelt. Jag känner en trygghet i det, jag känner ett driv i det också, för jag vet att då kan jag påverka någonting. Vad som händer efter matchen, jag kan inte påverka vad som händer i matchen. Så att där måste fokuset vara, och återigen, det är lättare sagt än gjort, men jag har hittat en process där.
Har du haft någon situation genom åren där du har känt det väldigt pressande mentalt, där det har varit lite tufft att hantera det, och i så fall hur har du liksom tacklat det då, familjemässigt exempelvis, eller med de överordnade i din klubb och så vidare? Eller har du haft någon sån situation där du har fått jobba lite några dagar extra med den delen? Eller?
Nej, återigen, utvärderingar är väldigt viktigt. Efter, som man säger, landslaget, det kan vara slut efter man förlorar en förlängning eller någonting. Det kan vara slut dagen efter, även fast man tycker man har gjort ett ganska bra jobb. Alltså, spelare och ledare, och säga match, så förlorar man inte nu. Men under klubblagsnivå så tycker jag ändå liksom att jag försöker hålla väldigt tydlig linje med vår management här. Jag säger vad jag tycker, och jag håller inte igen på så sätt, och är ärlig med vad som jag tycker har hänt och vad vi ska göra och sådana saker. Raka rör fungerar för mig, och även från management till mig. Det måste man kunna ta. Ställa alltid öppna frågor till alla människor runt omkring vad de tycker också. Så att, under landslagstiden så har människor som jag frågar också vad de tyckte, och försökte göra saker bättre. Så jag tittar på mig själv och ser vad jag är. Förhoppningsvis efter det här året så är jag bättre coach, och förhoppningsvis förbättrar med mina egenskaper som ledare också. Så att, den nyfikenheten har jag fortfarande, även fast jag är 50 år.
Ja, det är härligt. Pedagogik är ett intressant ämne. Att jobba med ett ditt lags pedagogik. Hur har du utvecklat genom åren din pedagogik för att bli en ännu bättre coach och ledare? Och på vilka sätt tar du det an lagets spelsätt idag mot spelarna rent pedagogiskt?
Ja, och det här har man ju lärt sig efter att man coachat i snart 30 år och även gjort en hel del research på när man gick i skolan. Men just hur kommer man åt spelarna och hur gör man det väldigt enkelt för spelarna och följa en tydlig tråd. Och för mig ska våra videor ena gången till exempel, det är 12 minuter långa, det är max, man sitter i grupp, i stor grupp. Vi kan ha tema på dagen, vi talar exakt vad vi ska göra den dagen, det är väldigt tydligt när spelarna kommer in. Som man säger, videogenomgångarna är väldigt korta. Man går ut på is, vi brukar snacka om see, hear and do. Alltså, man får se det på video. Vi pratar om verbalisera varför gör saker och ting. Den här frågan why hela tiden försöker vi svara på. Och sen går vi ut och gör det på isen. Alltså. Så att see, hear and do gör vi hela tiden. Men just den här jag vill inte belasta spelarna men sitta med de här långa genomgångarna en timme plus va, det fungerar inte. Nej. Utan det måste vara kortare genomgångar, väldigt noga med att jag vill inte spendera de här spelarnas tid. Så när de kommer in på morgonen, då har vi redan varit där i timmar och fått berätta när spelarna kommer dit, det är ett väldigt komprimerat schema. Mm. Väldigt noga med att de känner att våra paket är färdiga, vad menar med paketet i den dagliga verksamheten. Vad ska vi göra? Och det är allt från att vilka spelare individuellt vi ska prata med, vilka möten vi ska ha och vad vi ska göra, både fysiska aktiviteter och spelboken. Så det är väldigt tydligt för spelarna att komma dit. Mm.
Videocoaching använder ni väldigt mycket nu för tiden i det pedagogiskt, som ett pedagogiskt verktyg mot spelarna i hur du vill att de ska spela.
Väldigt, vi videofilmar träningar också och bryter igenom olika spelsekvenser på video. Varje gång vi går igenom någonting på video så är det ju som en inarbetning i hjärnan, så att det är ungefär som du gör det på isen i stort sett. Man kan bara träna så länge, man kan inte träna 5-6 timmar på dag på isen och köra maxfart. Så att varje gång vi hittar de olika sakerna i huvudet så repeteras det i minnet på något sätt, och så man kan implementera det. Så att det är väldigt viktigt. Jag är väldigt noga med om jag säger någonting på bänken till exempel till någon spelare, så brukar jag alltid anteckna vilken tid det är och gå tillbaka till den spelsekvensen. Och så går vi igenom det efteråt. Det är inte fråga om att de ska ha rätt och de har fel. Så tittar vi på det tillsammans och ser vad vi tycker på annorlunda helt enkelt. Eller någonting som är riktigt bra. Jag är lite allergisk mot det här att man ska visa massor med dåliga saker för matchen. Saker som vi inte ska göra. Utan jag vill visa saker som vi ska göra. Vi sitter och memorerar in saker som vi inte ska göra. Men däremot så finns det alltid saker som kan bli bättre. Så att den avvägningen brukar vara ungefär 80-20 om man säger så. Men mer än saker som vi ska göra mot.
Det brukar vara en väldigt bra tal, 80-20, den brukar jag också använda faktiskt utifrån det. Det här med att filma träningar och ge dem videofeedback på det, är det egentligen i stort sett varje träning som ni har någon form av det, eller är det bara när det är något speciellt som du känner efter träningen att du vill visa, eller har ni det som rutin efter varje träning?
Vi har rutin i stort sett varje träning, inte alla träningar men i stort sett varje träning, och speciellt när det är speltaktiska saker, som vi brukar alltid bygga upp saker, bryta ner dem till minsta detalj, allt från individuell taktik i olika spelsituationer hela vägen upp till en full-size scrimmage, alltså tvåmål som man kallar det på hockeyspråk. Och då börjar man kanske med en situation, och just de situationerna brukar vi videofilma med, även de individuella taktiska sakerna för att ge spelare feedback. Så att väldigt viktigt redskap, allt från att filma från isen till ovanför och se på sitt attack.
Det är väldigt mycket teknologi nu i all idrott, kan man säga, och nu kommer det in väldigt mycket statistik och så vidare. Tycker du att upplever du teknologin och statistiken att den har blivit för omfattande i analysarbetet i förhållande till dina subjektiva ögon, vad du ser och känner där på isen och i omklädningsrummet?
Det är väldigt viktigt när det kommer upp olika analyser från statistik, så är det väldigt viktigt för att se bilder. Jag vill se bilderna, vad man ser det här på. Vi vill inte överbelasta våra spelare med massor med analyser på system. eller statistik, utan vi har egna grejer som vi gör, som vi tycker att vi måste en balans på och fokusera på de grejerna som vi vill göra. Däremot så tror jag att sett över tid, det finns vissa, jag är ju hockeynörd, så jag gillar de här statistikerna, för det är kalla värden, det är faktiskt vad som hände. Så att det finns en absolut ett värde för oss att gå igenom de här sakerna och se dem och se framförallt vad vi är någonstans med spelsätt och spelsystem. Om vi ger upp mycket chanser på olika saker, så måste vi såklart göra förändringar, eller vi kanske genererar olika saker i offensiva spelet som vi borde göra. Då måste vi titta på de grejerna. Men vi måste titta på sample size också, och inte bara titta på en match. Och det var det som var svårt, tycker jag, med landslaget. Just det, sample size som man har spelat så kort tid. Det är lite enklare här med att spela 50 matcher i grundserien och gå in i slutspel.
Om vi tittar på rekrytering, använder ni statistik mycket där också för att hitta rätt där?
Ja, framförallt med landslaget så gjorde vi det. Vi tittade på underliggande statistik, vi hade de diskussionerna, absolut, och fick de presentera det för oss. Här är det, har vi ju sportchef som gör väldigt mycket av det. Men samtidigt så har vi den diskussionen och sportchefen här och olika spelare som vi kanske ska värva för nästa år, och även balansen vi har med spelare som vi har nuvarande teamet. Så att, det är saker som vi tar hänsyn till, absolut.
En annan sak runt det här temat lite grann, det här med struktur kontra kreativitet i arbetet med ett lags spelsätt, och du pratar lite grann om eran spelbok och så vidare. Vad skulle du vilja säga att din filosofi i skalan ligger där i förhållande till hur mycket som ska vara väldigt strikt strukturerat, och vad finns det utrymme för kreativitet i balansen där? Vad känner du runt en sån fråga?
Nej, vi tycker vår struktur är katalysator för kreativiteten, så att gör vi vår struktur på rätt sätt, då kan spelarna vara väldigt mycket kreativa. För att vi vill flytta väldigt mycket puck och sådana saker, vi är väldigt aktiva med våra beslut, vad vi gör, och gör vi det så låter vi spelarna ta beslut på isen. Jag tycker just den grejen får inte försvinna från ishockey, för hockey är så snabb sport. Spelarna måste ta snabba beslut på isen, och då måste det till att de gör det. Men däremot så måste de veta också vad det finns olika alternativ. Vi måste hjälpa med vilka vapen de kan använda. Och vapen för mig, det har ju spelsystem, just den strukturen och strategin. Så jag gillar kreativa spelare.
Det är bra. Du, det börjar närma sig slutet här. Din egen utveckling som hockeycoach, Rickard, hur har du jobbat med det? Från när du började tills där du är idag, vad är det som har gjort att du kan det du kan idag?
Ja, jag var ju nyfiken i skolan med just ledarskap, och var därför jag har en master's degree i management, just hur får man människor att jobba ihop i grupp. Så jag gjorde mycket research där, så det var lite grunden för mig, och nyfikenheten från all research som jag gjorde i skolan till vad vi är nu. Och just att få coacha olika kulturer av Nordamerika, nu i Schweiz, innan dess var det i Sverige såklart. För det är skillnad, just lyhördheten måste man ha i olika kulturer, tycker jag, för att kunna verkligen lyckas. Så att de sakerna är viktiga, men jag försöker hela tiden utmana mig själv. Just ledarskapen är jag väldigt nyfiken på, att lyssna på mycket podcast och lyssna på det som är väldigt mycket böcker, titta på olika prestationer ute i världen. Det behöver inte nödvändigtvis ha med hockey att göra, ledare överhuvudtaget i olika management-situationer. Så att, den delen är väldigt nyfiken. Och så tittar jag såklart väldigt mycket på hockey också. Och ser trender där och ser nya saker. Så att nyfikenhet för mig är väldigt viktigt. Att stå och stagnera på samma plats hela tiden.
Jag tänker när du var förbundskapten och hade som sagt väldigt mycket kontakt med NHL-spelarna och var ute och reste där och så mycket. Är det väldigt öppet där när du kommer till en NHL-klubb för att titta och följa hur de jobbar och så vidare i deras verksamhet? Eller har du fått en väldigt bra inblick i olika NHL-klubbars verksamhet? Eller är det stängt och du får bara snacka med spelarna? Eller hur är relationerna där?
Ja, det är både och, kan man säga. Det är klart, det är ganska naturligt att man har mer en relation med vissa managementpersoner i vissa organisationer än andra, men de flesta är väldigt, väldigt nyfikna på svensk hockey. De är väldigt imponerade vad svensk hockey har åstadkommit med de här spelarna, fantastiska framgångar de har haft med landslag och liknande. Så att vi har många människor som tittar på vad vi gör, och det ska verkligen svensk hockey ta åt sig, och alla som är involverade där verkligen ta åt sig att vi gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Och jag har ju fått förmånen att få jobba heltid med Svenska Hockeyförbundet, och det har varit en ynnest för mig. Jag har lärt mig fantastiskt mycket från många människor. NHL är imponerad helt enkelt på vad svensk hockey gör och kommer, så att det öppnar upp väldigt mycket dörrar där.
Din största utmaning idag att vara coach?
Utmaning? Jag vet inte. Jag tycker det är klart att det är utmaning varje dag att försöka hålla den här miljön som är skapat där nere och försummet och ha en relation med spelarna. Jag vet inte om jag säger som utmaning, jag säger mer som en ynnest, ska jag helt ärligt. Ynnest att ha det här jobbet jag har. Fantastiskt roligt och stimulerande jobb. Man vaknar upp varje morgon väldigt tidigt och är sugen på att gå till jobbet. Det ska vara utmanande i vissa fall, det är mycket förväntningar som ska infiras, men jag känner mig trygg i det jag gör, så att på något sätt så är det ett utmanande jobb, men samtidigt så är det fantastiskt roligt.
Avslutningsvis här, du har haft, jag blev bland annat som förbundskapten för att göra den typen av uppdrag och så vidare, med en del kontakter med näringslivet, och självklart är det här individuellt och så vidare, men med din erfarenhet, vad tror du näringslivet kan lära mest av idrotten och vice versa?
Ja, jag har ju lärt mig en hel del från näringslivet. Jag utbildar mig inom management och sådana saker. Så att, jag tror det här beslutsfattandet, jag tror noggrannheten i detaljerna när det gäller idrott. För att allt är så... man får inte gömma sig i den organisationen. Man ser ju resultatet ganska, ganska lätt. Ser man ut att ha ett dåligt jobb. Så att resultatet går inte att gömma sig bakom. Man måste ta väldigt mycket ansvar som ledare och spelare i idrotten. Och jag tror att i stora organisationer, i näringslivet, kanske man inte har det trycket att producera hela tiden som man har i idrottsvärlden. Så det tror jag är någonting som kan läras från oss.
Och vad kan vi lära om näringslivet, tror du?
Ja, jag lärde mig en hel del just med struktur och liknande. Just att hur man strukturerar upp organisation och liknande. Så jag har gjort mycket research på sådana saker. Så just organisatoriskt tror jag att vi kan lära en hel del.
Rickard, tiden går. Det har varit ett otroligt intressant och spännande och lärorikt samtal. Stort tack för att du ville vara med här och tog dig tid i Coach Meet Coach. Det har varit otroligt intressant. Och stort lycka till nu med säsongen i Schweiz. Och så hoppas vi att vi får se dig som den första svenska coachen i NHL.
Ja, tack så mycket, Jörgen. Det var jättekul att få med.
Fantastiskt bra. Och som sagt, ha det bra. Ta hand om familjen så hörs vi. Stort lycka till.
Tack så mycket.
Ha det bra. Ciao. Hej. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.